Det här är Fråga kriminologens special om Johan Asplund, Thomas Quick, Lasermannen och så advokaten som förenar dem alla, Kerstin Korti.
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. För många år sedan då skulle jag ett reportage i radion. Jag skulle åka moped från Ystad till Haparanda, ungefär så. När jag hamnade i Järvsö så ringde de från radion och sa: Ola, du får inte tälta i natt. Thomas Quick är på rymmen. Många år senare, för några veckor sedan, så tänkte jag så här: vad hände med Thomas? Eller Sture Bergvall som han heter. Jag har ju mina kontakter hit och dit, så att jag tog reda på var han bor. Han bor någonstans i Sverige och jag åkte dit. Tyvärr så blev det ingen intervju, för han berättade att han vill ligga lågt. Men väldigt trevlig. Den som nystade upp hela den här härvan kring Thomas Quick, det var ju en av Sveriges bästa advokater genom tiderna, Kerstin Korti. Och nu är hon faktiskt i studion. Välkommen, Kerstin.
Tack så mycket.
Hon föds den 5 februari 1950 i Helsingfors och hon får namnet Kersti Birgit Korti. 7 år senare, en solig vårmorgon 1957, kliver den lilla flickan och hennes mamma Lilja på Finlandsfärjan Alotar i Helsingfors. Färden går över Östersjön mot Sverige och Stockholm. När båten nått sin destination säger mamma Lilja till sin 7-åriga dotter: här kan du inte kalla dig Kersti. Här får du heta Kerstin. Kerstin Korti och hennes mamma bor i en liten enrummare i Stockholmsförorten Sundbyberg. Lägenheten är enkelt inredd. Kerstin får sova på en dörr som ligger upplagd mellan 2 kökspallar. Efter 1 år i Sverige, 1958, omkommer Kerstins pappa i en bilkrasch i Finland. Förutom Kerstins pappa dör där även ett litet barn. Åren går och Kerstin Korti drömmer om att bli läkare, men betygen räcker inte och hon söker sig istället till juristlinjen. Som nybliven advokat 1980 får Kerstin Korti sitt första brottmål. 53 parkeringsvakter står åtalade för att ha länsat mynt ur ett stort antal P-automater i Stockholm och Kerstin får företräda en av de misstänkta mynttjuvarna. Kerstin får allt större fall. Många får stor uppmärksamhet i media. Johan-fallet, i Thomas Quick-målet, skivbolagsdirektören Billy Butt som döms för våldtäkter, greven Maximilian Kartachev som åtalas för mordet på sin sambo och så John Ausonius förstås, Lasermannen. Men vi börjar vid Johan-fallet och Thomas Quick.
Visst var det väl så att det var du som avslöjade, kan man väl säga, att Thomas, han var ingen seriemördare?
Ja, absolut.
Hur gick det till?
Alltså det gick till som så att jag kände en vittnespsykolog som hette Astrid Holgersson. Och hon hade tillsammans med Johan Asplunds pappa följt alla rättegångar mot Thomas Quick. Och hon och jag kände varann och vi hade haft alla möjliga underliga mål. Och bland annat träffat den här vittnespsykologen Kristiansson i olika sammanhang. Och bara det gjorde att Astrid Holgersson reagerade och jag också tänkte att det här är liksom bluff och båg.
Kände ni det så starkt?
Ja, och Astrid rapporterade sen från varje rättegång så här, berätta vad som hade hänt och sådär.
Mm.
Och sen till slut så blev jag då kontaktad av Johan Asplunds föräldrar. Och de frågade om jag ville bli målsägande biträde för dem eftersom det var det sista målet mot Thomas Quick.
Okay.
Och det ville jag.
Det är den 7 november 1980, en fredag. En 11-årig pojke vid namn Johan Asplund försvinner när han är på väg till sin skola i Sundsvall. Polis kopplas in och skallgångskedjorna växer sig allt större, men letandet är resultatlöst. Misstankarna faller snart på Johans tidigare styvfar. En styvfar som uttalat hot mot Johans mamma. Den här mannen har setts i trakterna kring bostadsområdet Bosvedjan vid tiden för pojkens försvinnande. Misstankarna mot Johans tidigare styvfar räcker dock inte för att åklagaren ska väcka åtal. Besvikelsen hos Johans föräldrar är stor och i det läget väljer föräldrarna att väcka enskilt åtal mot mannen, som nu i media får epitetet Johan-mannen. Tingsrätten anser att det är bevisat att mannen fört bort Johan, men inte i syfte att beröva den lille pojken hans liv. Våren 1985, 5 år efter Johans försvinnande, döms mannen till 2 års fängelse för olaga frihetsberövande. 1 år senare, i april 1986, kommer ett stort bakslag för Johans föräldrar. Mannen frikänns av Högsta domstolen. Under ett terapisamtal på Säters mentalsjukhus i början av 1993 avslöjar patienten Thomas Quick att det är han som har mördat Johan. I media får Thomas Quick inledningsvis epitetet Sätermannen. Snart publiceras hans riktiga namn, Thomas Ragnar Quick, och han blir omskriven som landets första seriemördare. Först sommaren 2001, alltså 8 år efter att Thomas Quick erkänt Johan-mordet, faller domen. Thomas Quick döms för pojkmordet i Sundsvall och den rättspsykiatriska vården av Quick fortsätter. Åren går och utredningen mot Thomas Quick ifrågasätts nu från olika håll. En av dem som nystat upp sanningen, att Thomas Quick inte har begått något mord, är advokat Kerstin Korti. Och den 14 mars 2012 meddelar chefsåklagare Jonas Almström att Thomas Quick frikänns från mordet på Johan Asplund. I december 2022 gör Björn Asplund, Johans pappa, ett uttalande i P4 Västernorrland. Björn har fortfarande hopp om att Johans försvinnande en dag ska få en lösning.
Väldigt många människor skulle må bra utav att det här dramat får ett avslut. I det inkluderar jag också den så kallade Johan-mannen och hans familj. Jag tror alla skulle må jättebra utav att det liksom kommer upp till ytan vad som skedde och varför det skedde.
Våren 2018, 38 år efter sitt försvinnande, dödförklaras Johan Asplund. Pojkens kropp har aldrig återfunnits. Vi återvänder till studion och Kerstin Korti och vad som hände efter att hon åtagit sig uppdraget som målsägande biträde för Johan Asplunds föräldrar.
Och så fort jag liksom blev förordnad så fick ett papper då att jag är målsägande biträde från domstol. Så ringde van der Kwast, åklagaren, till mig. Mm. Och så frågade han så här bara kort: är ni för eller är ni emot? Alltså, kommer ni att jobba med honom eller jobba mot honom?
Vad svarade du, Kerstin?
Ja, jag svarade att vi är för, sa jag.
Mm. Ja, det var så. Van der Kwasts sida alltså?
Ja, och det hade vi kommit överens om, jag och föräldrarna, att vi måste göra så, för att om vi inte gör det, då får vi ingen insyn i utredningen.
Men fy, så fruktansvärt.
Ni ville luska er in i utredningen. Ja. Du sa, jag biträder.
Ja, precis.
Ja. Och din plan med det, vad var det, Kerstin?
Ja, men han blev jätteglad då. Men han anade väl inte vad vi hade i åtanke.
Nej.
Och sen så fick jag ju massor med handlingar, och det märkliga med hela ärendet, det var ju det att innan det här rättegången där Johan Asplund var målsägande via sina föräldrar, så då hade det ju varit 7 rättegångar.
Okay.
Men när man började titta i alla de här utredningarna så förstod man att hela utredningen mot Thomas Quick hade börjat med Johan Asplunds ärende.
Mm-hmm.
Och sen hade man försökt börja utreda med det, och sen hade alla andra 7 rättegångar kommit före, och sen som sista rättegång så tar man den som man hade börjat med.
Jaså.
Och det första jag upptäckte när jag läste det första förhöret med Thomas Quick då, det absolut första förhöret i alla de här rättegångarna då, så står det så här: polis tillkallas då till, jag tror det var Säters sjukhus, eller också var det något annat sånt här rättspsykiatriskt, eller annars sån här psykiatriskt.
Det var nog Säter faktiskt.
Ja, det var nog Säter, ja. Och då står det så här: polis tillkallas dit, och så kommer det då en polisman dit, och sen sitter i förhöret Thomas Quick tillsammans med sin behandlande läkare. Så frågar då den här polisen Thomas Quick då massa saker, och Thomas Quick säger att jag vet ingenting om det här. Han frågar inledningsvis, vet du vem Johan Asplund är? Nej. Och sen frågar han att har du dödat honom? Nej, fråga honom, säger Quick. Alltså, och så pekar han tydligen på läkaren. Mm. Och sen efter 15-16 minuter i förhöret, då övergår förhöret till att läkaren svarar på alla polisens frågor. Thomas säger ingenting mer. Och läkaren hittar på en story och säger att, de frågar bland annat så här att, hur berövade du Johan livet?
Mm.
Och då säger läkaren att ja, men det var nog med en såg och en yxa. Och hur såg sågen ut då? Ja, den var orange. Så att allt sånt här, alla svar på alla frågor kommer från doktorn.
Hur kom det sig överhuvudtaget att polisen tillåter läkaren svara på den misstänktes frågor?
Ja, men alltså det är det som är så otroligt märkligt, ja. För det första. Och sen att det här är det första förhöret och sen lägger man undan den här utredningen och sen kommer alla andra och 7 mord och sen kommer då det 8:e.
Mm.
Och sen när vi väl hamnade i tingsrätten med Thomas Quick, då kallade vi den här läkaren och frågade honom då att varför sitter du liksom och svarar på allt det här? Och var kommer den här orangea sågen ifrån? Varför säger du att den är orange? Då säger han så här, jo men jag har en sån likadan hemma. Alltså, och Thomas Quick har ju inte sagt någonting om de såg. Och allting som han hade, det hade han liksom, vad han hade gjort kom det fram, det var att han hade... Det var ju en rättegång många år innan då, där Anna-Klara Asplund och pappan till Johan, de gjorde ett enskilt åtal med via advokat Pelle Svensson.
Just det. Mm.
Och den läkaren nu som behandlade Quick på Säter hade införskaffat alla de papper och läst på om dem.
Oh.
Och sen hade han rest till Bosvedjan i Sundsvall, där Johan bodde ett antal gånger. Och rekognosera och var skolan låg och hur bussarna gick till och allting i området där. Och sen hade han, om man säger då inom citat, rekvirerat sin egen patient från Säters sjukhus och tagit med honom till Sundsvall från Säter i Dalarna. Och kört honom dit och så frågar, och det finns ju papper på det också, så frågar han Quick då att vet du var vi är någonstans? Nej, säger Quick. Ja, men vet du var Johan bor? Nej. Och så säger jag, men jag ska visa var han bor. Och så visar läkaren var han bor då. Och så går hon runt där och, i hela området. Och så förklarar att här ligger skolan och här bor han och bla bla. Och så att Thomas hade ingen susning om det här.
Men Thomas,
men den springande, ursäkta, jag blir alldeles bestört. Mm. Den springande punkten någonstans är varför? Varför gör man så här? Vad får man ut av att göra det?
Som läkare alltså?
Ja, men alltså det var ju det att man drev ju på Säters sjukhus den här psykologen, jag minns inte vad hon hette, hon skulle skriva en bok om det hela.
Mm.
Men de hade ju någon hypotes där att man skulle kunna få fram sanningen ur mördare och banditer.
Ja, de här bortträngda minnen.
Bortträngda minnen och massa flum.
Mm.
Och det där, och det var ju inga bortända minnen, det var ju solklar påverkan liksom.
Ja.
De intervenerar i en polisutredning som ska vara objektiv och visar liksom patienten eller den misstänkte då hur allting ser ut och var det ligger och talar om det. Och sen blev det ju sådär då att Johan försvann ju där, det var ju iskallt i Sundsvall. Det var säkert över 20 grader kallt, det var snö flera centimeter, om inte 20-tal centimeter med snö. Och det fanns ju gamla filmer då från den tiden när han försvann, nyheter där folk gick, du vet, med tjocka skinnmössor på sig och klädda, och när de bara pratade lite så ångar i mun på dem. Iskallt ute.
Mm.
Och så berättar ju då Quick så här att jo, men då tog ju jag den här pojken ur lägenheten och sen förde jag honom till en bil som jag hade ställt här och så visade han en väg där och frågade hur var du klädd då? Ja, jag hade svarta innerskor och sen hade jag en vit nylonskjorta och vad det nu var som han liksom refererade till. Men så är ju fan 25 grader kallt.
Ja.
Och hur kan, med såna där innerskor halkar du inte hit och dit liksom?
Mm.
Du kan ju inte gå, det är ju sluttande backen ner till bilen.
Mm.
Och så hade vi då, jag och min biträdande jurist som då heter Raimo Karjalainen.
Just det.
Vi hade tagit reda på att det fanns då den här bilen som var i den ursprungliga utredningen, så hade det varit bilar. Och då påstod ju Quick att han hade ställt bilen på ett visst ställe.
Mm.
Men han visste ju inte att vi hade kollat då att på det stället kunde du inte parkera för det var ett räcke där. Sen var det ett stup nere. Och då så bad vi honom då inför rätten att visa då, här är en bil, öppna dörren här får vi se.
Mm.
Och han öppnar ju dörren, men han vet ju inte att det finns ju ett räcke, han kan ju inte öppna den dörren där.
Nej.
Och han liksom, det var ju bara bluff och båg från början till slut alltså. Mm.
Men Kerstin, första gången som du satt med Thomas och sa, Thomas, jag vet att det var inte du.
Jag har inte sagt det till honom.
Har du inte?
Nej.
Varför inte det?
Nej, men alltså, jag träffar ju inte honom så där. Jag träffar honom i rätten. När han klev in i rättssalen, då gick jag fram och hälsade på honom. Mm. Och då kom det fram en polis då, någon Säpo-kille, och så flyttade han på mig och så sa, du aktar dig för honom, han är livsfarlig. Mm. Ja, visst, tänkte jag. Tjena.
Liten farbror.
Ja, liten. Han var ganska lång.
Han är ganska lång, ja.
Men den här magkänslan som både du och Astrid Holgersson hade, att det här är fel person, han är ingen seriemördare.
Ja, det var ju inte bara magkänslan. Nej, utan, men sen började vi att kolla alla fall. Mm. Så jag ringde till exempel till polisen, för han hade ju berättat att han hade mördat 2 stycken irakiska killar som hade sökt asyl i Sverige. Mm. Och då hade han ju pekat ut med fotografier och allting. Och till saken hör också, jag kan berätta lite bakgrund. 1980-81 så gick jag en kurs i rättsmedicin. Och då hade jag en polis som hette Jan Olsson. Vi blev uppdelade i såna här kurser. Det var 42 elever. Det var poliser och det var åklagare och advokater. Och jag hade precis börjat läsa juridik då. Så jag fick den sista platsen på den här kursen. Och Jan Olsson och jag, våra vägar skildes sen under många, många år. Men när jag då blev förordnad som målsägande beträdare för Johan Asplund, då hade jag kontor på Södermalm. Och en kväll så kommer kriminalinspektör eller kommissarie Jan Olsson till mitt kontor.
Mm.
Och vi hade ju inte setts på flera år, 20 år eller någonting sånt. Men jag kände igen honom direkt. Och då så sa han så här att jag har läst i tidningen att du ska företräda Johan Asplund. Får jag komma in och prata med dig? Mm. Ja, så kom in. Att vad gäller det? Jo, sa han, att jag ska förklara för dig att Thomas Quick är oskyldig.
Mm.
Jaha, så det låter ju intressant, för jag börjar med det här ärendet. Men då vill jag spela in allt.
Mm.
Och då vill jag ringa din chef på Rikspolisstyrelsen och höra om det är okej att vi får spela in allt. Så jag ringde honom när Olsson satt där, och hans chef sa att jo, men det går bra, han får berätta vad han vill.
Mm.
Och jag spelade in, jag har alla band i hans inspelningar. Och han berättade då om det här genom Levi-fallet.
Ja, just det.
Och sen så sa han då att i Avesta finns det 2 kollegor till honom som har sparat mordvapnet och har massor med bevis för att det var den här egyptien.
Ja, just det, han med glasögonen.
Ja, och då våra kontakter ledde ju till att då tog Raimo, min biträdande jag, jurist, och jag och Jan Olsson, vi åkte till Avesta och träffade de här kollegorna. Och så fick vi se allt det här materialet. Och då så sa han att jag har en annan polis här som heter Ture Nässén, som har suttit på grova brott.
Ja, just det.
Att han vill också komma och prata med dig. Mm. Och jag gjorde samma sak, spelade in allting, och då berättade Ture Nässén om de här irakiska killarna.
Mm.
Och så sa han så här att jag tror ju att de sökte asyl i Sverige men fick inte. Och sen tror jag att den ena försvann till Norge och den andra vet jag inte. Och då letade jag efter dem. Och de skulle ju vara då styckade och uppätna utav Quick. Den ena bor i Kanada och den andra bodde någonstans utanför Stockholm. Man levde, så jag ringde upp honom då och sa, hur känns det liksom? Hur mår du?
Ja,
och det var helt så här, den ena grejen efter den andra. Och sen var det så här att det var en kvinnlig polis, Anna-Klara Asplund, berättade för mig och sa så här att Johan hade haft ett litet bråk när han var liten, sådär, på ena testicken, och som små barn kan ha, det vill säga att, eller någonting, jag vet inte om det var bråk eller någonting, men det var någon sån här liten grej där.
Någon avvikelse.
Avvikelse, och sånt växer ju bort när barnet blir större. Mm. Och hon är ju sjuksköterska. Och då satt jag och funderade, så kom jag på att det måste ju finnas journaler på det här. Så, och då fick jag via Astrid Holgersson reda på då att kolla på sån här journalarkivet i Umeå. Det är sån här landsomfattande arkiv där man har alla människors medicinska journaler.
Mm.
Så jag ringer dit och så frågar jag, och så är det en kvinna som svarar där, och så säger hon, vad lustigt att du ringer om det här, sa hon, för det var en polis här igår. Jaha, och vad ville den då? Jo, det var en kvinnlig polis här och hon ville titta de här journalerna, men jag fick ju inte, jag lämnar ju inte ut dem, så att de är kvar här, men hon drog kopior på det där. Och då läste hon upp ur dem, och sen pratade jag med mamman om det här, Anna-Klara. Anna-Klara berättar ju då att Det var när han var liten, när han var 4 år eller någonting. Mm. Men sen när han var 5, 6, 7, då var det här borta. Det fanns inte.
Nej.
Men sen när rättegången började, då sitter ju Thomas Quick där och säger då, då frågar Kvast honom då, att var det någonting speciellt med den här pojkens kropp när du dödade honom och styckade honom och allt vad det var. Och då säger Thomas Quick då, försöker liksom säga vad det var. Men han vet ju inte riktigt vad det är.
Nej.
Och han påstår då att massa olika saker, och då har Kvast tagit dit en rättsläkare som sitter och beskriver såna här pungbrock. Alltså från en ärtas storlek till storleken av en melon under rättegången. Helt obefogat, helt onödig bevisning som inte har någonting med den här rättegången att göra. Och då frågar jag den här rättsläkaren att varför sitter du och visar det här för? Att vad är det du vill åstadkomma med det här?
Mm.
Och då säger han att jo, men man kan ha såna här... Men alltså, växer inte det här bort då? Tänk om det inte fanns kvar då? Ja, det vet jag ingenting om, men jag har blivit tillsagd att sitta och visa det här då. Och sen den här kvinnliga polisen som hade varit och kollat de där journalerna, hon satt bakom mig i rättegången. Och sen när jag redovisade då för domarna att så här fick vi reda på det här, att det finns inga sådana skador som påstås här på målsägandens kropp då.
Mm.
Vad hände då? Ja, hon reser sig ut och sprang ut från rättssalen då. Hon ville ju inte bli inblandad i den här sorgen. Alltså, men allting var ett falsarium.
Ja. Och du, Kerstin, du löste upp de här knoparna.
Ja.
Christer van der Kvast, och hur reagerar han på det?
Ja, han blev ju sen när vi kom så långt som till pläderingen då, och då hade ju vi biträtt ända fram till det. Sen var det min tur att plädera. Och så sa jag att ja, nu har vi kommit fram till det sista här i rättegången. Och jag måste säga att vi har ändrat inställning här. Vi gör gällande att Thomas Quick är oskyldig.
Så där bekände du färg?
Ja, att han har ju inte mördat någon.
Nej.
Och det blir ett jävla liv.
Ja, det ser rätt
ut om man kan få säga så här.
Jag måste säga vilket mod. Jag processar också i domstol, men det där var modigt.
Ja, och resultatet, kontentan utav det hela, det blev bland annat att jag blev ju då anmäld av van der Kvast i Sveriges advokatsamfund.
Mm.
Och då hördes ju Ann Ramberg då, som var generalsekreterare för samfundet där, och hon sa att jag har aldrig hört någonting så här. Det kan ju inte hända i Sverige att man dömer 8 mord oskyldigt och bla bla. Mm. Alltså, välkommen till verkligheten, säger jag.
Den 26 april 1950 kommer ett litet barn till världen i Falun. En pojke. Den lille får namnet Sture Ragnar Bergvall och kommer med åren att skrivas in i den svenska kriminalhistorien som seriemördaren Thomas Quick. Sture Bergvall kommer att erkänna över 30 mord, bli dömd för 8 av dem och slutligen bli helt frikänd. Redan som ung drabbas Sture av psykisk ohälsa. Han brottas med oro och ångest och han sniffar lösningsmedel. Under gymnasiet blir Sture Bergvall religiös. Han drömmer om att arbeta som präst, men som 19-åring 1969 får han istället jobb på Falu lasarett. Där, på barnkliniken, antastar han minst 2 pojkar. Han tar strypgrepp på en av pojkarna som förlorar medvetandet. Sture Bergvall får nu diagnosen antisocial personlighetsstörning. Året efter kvävningsförsöket på pojken, 1970, faller domen. Sture Bergvall döms till sluten psykiatrisk vård och han placeras på Säters sjukhus i Dalarna. Under en permission i Uppsala när Sture Bergvall är 23 år misshandlar han en bekant med en stekpanna och utdelar ett 10-tal knivhugg. Eftersom Sture redan befinner sig inom vården åtalas han aldrig för den här gärningen. Många år senare, sommaren 1991, tar Sture Bergvall en familj som gisslan tillsammans med en kumpan. Pappan i familjen tvingas att ta ut närmare 250 000 kronor. Men rånet misslyckas och Sture Bergvall grips. Precis som tidigare blir domen sluten psykiatrisk vård. Sture Bergvall hamnar på Säters sjukhus i Dalarna. Och 2 år senare, 1993, byter han namn till Thomas Quick. Det är nu han erkänner sitt första mord. Mordet på 11-årige Johan Asplund från Sundsvall. För läkarna på Säter erkänner Thomas Quick mord efter mord. Morden har inte bara begåtts i Sverige utan också i Finland, Norge och Danmark. Mellan 1993 och 2001 erkänner Sture Bergvall ett 30-tal ouppklarade mord. Han döms för 8 av dem. I media beskrivs han nu som Sveriges värsta seriemördare genom tiderna. I december 2008 gör journalisten Hannes Råstam ett stort avslöjande. I en SVT-dokumentär tar Sture Bergwall tillbaka alla sina erkännanden. Han har inte dödat en enda människa. I dokumentären presenterar Hannes Råstam sensationella uppgifter. De fällande domarna mot Thomas Quick saknar teknisk bevisning. Förhören bygger på ledande frågor. I takt med att Thomas Quick erkänt morden har han belönats med allt större drogklassade läkemedel. Det är läkemedel vars biverkningar inneburit vanföreställningar, psykoser och hallucinationer. I en intervju med Svenska Dagbladet medger Sture Bergwall att han erkänt morden för att få piller och uppmärksamhet. Sture Bergwall, citat: "Jag blev någon. En viktig person både för läkarna och för de andra intagna. Man var tvungen att ha något bra att komma med för att bli erkänd. Sedan blev det en belöningskarusell där jag fick mer uppmärksamhet och ännu mer benzodiazepiner ju vidrigare detaljer jag berättade." Slut, citat. 2010 frikänns Sture Bergwall för det första mordet han blivit dömd för. Sommaren 2013 frikänns han för det åttonde och sista mordet. Hösten 2016 ger Sture Bergwall en exklusiv intervju till Lotta Bromé i Sveriges Radio. Lotta tar upp det faktum att morden han en gång erkänt kanske aldrig kommer att klaras upp på grund av att han erkänt morden och att polisutredningarna därför har avslutats.
Har du förlåtit dig själv då?
Det måste man göra för att orka gå vidare.
Hur hittade du förlåtelse?
Genom att vara sann och ärlig och uppriktig kring det som har varit. Att inte gömma undan någonting. Och det har hjälpt mig. Vi har ju den här klyschan som verkligen inte är någon klyscha. Sanningen befriar. Och det gör den verkligen.
Idag bor Sture Bergwall på hemlig ort någonstans i Norrland. När frågakriminologens Ola Lagerström gjorde ett hembesök hos Sture Bergwall sommaren 2024 var det uppenbart att Sture inte längre törstade efter uppmärksamhet och bekräftelse. Sture sa, citat: "Jag försöker hålla låg profil." Slut citat. Till frågakriminologen säger en av Sture Bergwalls grannar, citat: "Han är som vem som helst här i byn. Han är hygglig och pratar gärna med folk. Ingen har något ont av honom." Slut citat.
Och sen skrev ju vi faktiskt en resningsansökan då för Thomas Quick till hovrätten, alltså inte till högsta domstolen utan till hovrätten, där jag tog upp alla de här fallen, varenda grej som handlade till resmålet. Och där ringde jag till Norge, polisen i Norge, och de berättade, och det lustiga var när jag ringde till Norge till polisen där, så säger polisen så här att hörru du, kan du ringa mig efter en halvtimme, för jag vågar inte sitta och berätta här bland mina kollegor om det här, men Quick är oskyldig till det här. Att det där är polisiärt avklarat här i Norge. Så ring mig om en halvtimme så ska jag berätta allt. Och då ringde jag efter en halvtimme och då gav han mig rådet och sa så här att skriv till riksåklagaren i Norge och be att få ut handlingar och sådär. Och jag skrev, men jag fick inte, men jag fick lite andra grejer som jag hade nytta av i rättegången sen. Bland annat det här med förträngda minnen, att de hade haft en kille som hette Tillman Furnish, en tysk sån här doktorand, eller jag minns inte hans titel, som yrade om det här med förträngda minnen där. Och han hade fått sån här, i Norge var man så här pragmatisk, så när han hade gått dit och fixat den här Bjugn-rättegången och påstod massa saker felaktigt, och man hade väl rätt ut den här Bjugn-historien i Norge, så fick ju han yrkesförbud i Norge, den här Tillman Furnish. Han fick ju aldrig, han fick komma dit som turist, men han fick aldrig arbeta med något sånt här.
Kerstin, du nyste upp den här härvan. Det goda i kråksången, var det inte så att då var det väl alla som drog och slet i dig? Alla ville ha din kompetens väl?
Ja, det vet jag inte. Alltså,
kände du inte att nu är jag en stjärna?
Nej, alltså, så har jag aldrig känt. Utan vad jag kände var det var ingen som ville prata med mig.
Du blev utfryst?
Ja,
i 10 år. Av kåren eller?
Nej, inte av kåren. Kollegorna har aldrig, i alla fall inte sagt någonting rakt ut till mig.
De men
har,
åklagarna? Kanske.
Åklagare och poliser och så här. Och, men sen, det lustiga var att även poliser och så här, de var ju de här poliserna som var i Avesta gällande det här genom Levi-fallet. De berättade ju öppet för mig och kriminalkommissarie Jan Olsson och Raimo om allt det här. Men de var ju livrädda att vi skulle gå ut med det här i media. De var rädda för, jag vet inte vad de var rädda för.
Nej.
Men alltså jag var ju oerhört tacksam för att de berättade det här. De ska vara stolta. De skulle ha stått upp och sagt att det här är åt helvete. Mm. Men de vågade inte.
Du har ju företrätt och varit ansiktet utåt i många uppmärksammade fall. Ett av de fallen, det är John Ausonius.
Ja.
Minns du när jag var en liten snorunge, hade prao på TV4? Jag fick ett fax den där morgonen om att om en timme ungefär, då kommer polisen valla av Sonius i någonstans på Södermalm. Var Hornsgatan?
Hornsgatan, hörnet Hornsgatan, Torkel Knutssongatan.
Exakt, och det är alltså, så var det. Man skulle alltså valla honom och han skulle visa för rättens medlemmar hur det här rånet gått till, var det inte så?
Jo, och sen hur han sköt kulorna, flög in genom fönstret där till tandläkarmottagningen.
Landade i den där spottkoppen väl?
Ja, just det. Han sköt 3 skott mot polisen som stod på en slänt så här och polisen kastade sig ner, en civilt klädd polis då.
Mm.
Och han hade ingen aning om att John hade en Browning och en berätta som en cowboy med sina hölster. Så han drar ju upp så här tick, tick, och skjuter 3 skott. Och en kula går in genom ett fönster i en tandläkarmottagning och i stolen sitter en äldre kvinna och gapar och får hela rutan i knät och kulan går upp i taket och ramlar ner i spottkoppen bredvid henne.
Som
och hade tandläkaren stått kvar där, han har precis gått ut med en med hennes röntgenbild. Han var en lång man. Hade han stått kvar där, då hade han fått kulan i nacken och avlidit och ramlat i knät på henne.
Sen, då möttes vi den där morgonen, Kerstin. Jag stod där med teleobjektiv, för jag kände att nu ska jag ta en pangbild här på Lasermannen. Du stod ju, låt oss säga, 2 meter ifrån honom. Jag har ju kollat på de här bilderna efteråt. När han tittar mot mig så är det verkligen onda ögat. Han avskydde mig då, såklart. När han tittar på dig så såg han också väldigt förbannad ut. Var han det?
Ja, ibland var han det.
Berätta, alltså, hur då?
John var ju väldigt så här, noggrann och noga med allting.
Pedantisk.
Pedantisk kan man säga. Och han ville att jag och Paavo Fagerlund som jobbade och som min biträdande jurist då, han var advokat. Så att vi skulle, allt som vi sa i rätten, det skulle han först läsa. Och sen sa att han och kollade igenom det och sträck under vad som skulle betonas och satt kommatecken och fixa till allt. Och sen en natt var det så här att det var kvällen innan vi skulle plädera.
Oh.
Och då på 90-talet var ju så att man kunde ringa till Kronobergshäktet på en rak linje så här. Jag tog bara telefonen och så sa jag 2 på natten får jag prata med John.
Är det inte så nu för tiden?
Nej.
Okay.
Och sen kopplade de direkt till honom och så fick jag prata. Och så var det så här vid 2:30 på natten och jag satt och skrev på pläderingen men jag hade 40 graders feber.
Okay.
Jag var förkyld. Oh. Och så säger John till mig så här att hör du, är du sjuk så? Du låter snuvig. Ja, sa jag. Jag är faktiskt täppt i näsan och jag har feber. Och han blev skitförbannad.
Förbannad?
Och så sa han så här att det här är mitt livs viktigaste dag. Och du sitter där och är sjuk din jävel. Han svor.
Oj.
Han hade ingen förståelse för
ingen
att du
förståelse.
Var sjuk.
Och så skällde han på mig.
Ja.
Och jag vet inte vad som hände. Jag kan ju ha ett temperament. Jag är ju inte lättretad precis.
Satte du ner foten?
Ja, så jag satte ner foten. Och jag har också en benägenhet att använda fula ord och svära. Så att jag liksom, alla proppar brann hos mig så att jag skällde ut han efter noter.
Nu får du berätta, Kerstin, vad sa du?
Ja, jag kan inte säga det. Det går inte att säga på radio, det finns inte
könsord,
på kartan.
Eller?
Nej, men alltså jag skällde ut honom och jag svor och jag var så arg. Och sen blev det helt tyst och så tänkte jag, nu har jag lagt på luren.
Mm.
Och så säger han, förlåt. Oj. Förlåt, Kerstin, säger jag.
Jaha.
Du är den enda som har vågat säga emot mig under de här 3 åren jag har suttit på häktet. Mm. All respekt, sa han. Vi är vänner.
Okay.
Och jag ber om ursäkt för allt som jag har gjort.
Vad kände du då, Kerstin, när han sa förlåt?
Ja, jag blev ju lättad, sa där och fortsatte att skriva och sen sa att vi ses imorgon då. Och sen hade vi vår plädering där och han tackade ju oss efteråt då för allt vad vi hade gjort där.
Men gick det inte åt skogen ändå?
Jo, det gjorde det.
Vad hände?
Han fick ju livstidsfängelse.
Ja, och inte bara det. Han slog ju dig, Kerstin.
Ja, men det var ju innan, alltså när rättegången började, första rättegångsdagen.
Ja. Och han ville väl byta ut dig, var det inte så?
Ja, han ville byta ut oss.
Under den första rättegångsdagen i hovrätten i Lasermannenfallet hinner Kerstin Korti bara sätta sig till rätta i sin stol. Sedan inträffar något oväntat. Lasermannen greppar tag i en svart freestyle-bandspelare som ligger upplagd på bordet framför honom. Sedan går han till angrepp mot sina advokater. Först mot Kerstin, sen mot advokat Paavo Fagerlund. Vi har ett utdrag från podcasten Lasermannen i P3 Dokumentär.
Ja, Jonna Ausonius har knappt hunnit komma in i rättssalen förrän han kastar sig över sina advokater och slår dem i huvudet med sin freestylebandspelare. Ausonius blev inkallad i salen igen. Den här gången ville häktesvakterna inte att han ens skulle få hålla i en penna.
Vad ska jag kunna skriva då då? Ja.
Det får du
räkna. Jag måste väl få tusan för att kunna skriva. Någon jävla rättvis.
Sätt dig ner.
Vi hade kommit överens om att vi är där, jag tror det börjar 9, att vi är där någon minut innan. Och så träffar vi honom i Stockholms tingsrätt. Det är en sån här rum där man kan sitta och prata.
Ja.
Och då kommer vi dit och det är jätteproppat med folk och det är lång kö. Och liksom Säpo är där och de släpper in folk in i rättssalen och det är fullt där.
Ja.
Och åklagarna har gått in, Kerstin Skarp och Christer Petersson, och så sitter hovrätten, det var liksom så här förstärkt med fler domare än vanligt och fler nämndemän också, och de satt liksom lite högre upp. Och så kommer vi in och där sitter ju också i tingssalen då, i säkerhetssal 17, så satt ju bänkarna fast och bordet satt fast i golvet liksom.
Okay.
Inte stolarna men bordet. Och Paavo satte sig först och sen skulle jag sitta enligt Jan, för han hade talat om för oss att han ville sitta, och han ville sitta längst in. Och han hade fått lov då utav hovrätten att spela in hela rättegången med en sån här Walkman, svart bandspelare, sån här metall.
Ja.
Och då hade hovrätten radat upp massor med kassetter så att han kunde byta och fixa det själv då. Och Paavo sätter sig och jag går förbi, och sen när jag tittar ut över rättssalen och alla sitter ner, det är knäpptyst. Och så går han in så där, kommer in med vakterna.
Jan Ausonius.
Ja, och de har tagit av honom handbojorna och så går han bakom mig och så står han upp. Och jag tänkte liksom, vad konstigt, varför sätter han sig inte ner liksom? Nej. Och sen bara pang, sa det, så fick jag den där svarta bandspelaren rakt i ansiktet. Och sen hade han tvinnat ett parkerstift runt långfingret som en tagg ut i knogen så här, så försökte han slå den i nacken på mig.
Jag har hört det där ljudet.
Och sen,
det är hjärtskärande, Kerstin.
Och sen släppte han den där grejen på sin stol sen. När vakterna reagerade. Och så hoppade han förbi mig. Och slog Paavo med den där bandspelaren 5-6 gånger. Och Paavos glasögon flyger ut så här rakt ut på golvet.
Får jag fråga, alltså i den här säkerhetssalen. Det är en våldsam person vi har att göra med. Varför inte vakterna där inom högst 2 sekunder? Varför tar det sån tid?
Ja, men det är trångt om utrymmet där och jag tror inte de reagerar. De hade väl satt sig ner och tänkt att nu är rättegången och nu ska vi kolla på det. Och
ja, de var inte på. De var inte på alerten. Hur många sekunder pågick det här?
Ja, jag vet inte alls. Jag vet inte.
Och vad hände med dig?
Ja, jag kände att blodet rann i nacken så här. Och sen reste vi oss upp och då kom vakterna och slet ut honom och kastade ner honom på golvet och släppa ut honom. Sen stod vi där och såg lite skärrad ut.
Hur mådde du inom dig då, Kerstin?
Nej, jag var väl lite chockad förstås. Och Paavo, stackaren, han hade bulor i huvudet så här. Och sen tog vi, sen så sa rätten då att vi skiljs åt och så skulle, jag minns inte om vi skulle sen gå tillbaka samma dag på eftermiddagen, det här var ju tid på morgonen eller det var nästan, jag tror det var nästa dag.
Ja.
Och sen när vi sitter i bilen då så
du och Paavo,
kör jag till kontoret.
Mm.
Jag hade kontor på Östermalm då och då satt jag, tänkte jag, Paavo var tyst, jag var tyst, jag tänkte jag sitter på radion. Och då så säger de så här, ja, det har hänt en incident i hovrätten. Och så berättar de vad som har hänt. Och sen så säger de, vi ska spela en låt för Paavo och Kerstin. Och då spelar de den här, I really didn't want to hurt you. Med den där, vad han nu heter. Som.
Ja, är det Boy George?
Boy George. Ja.
Får jag gissa vad
du
sen gjorde?
Do you really
gjorde?
Want to hurt me? Ja, precis.
Ja, det lättar ju upp stämningen lite grann.
Får jag gissa sen vad du gjorde?
Ja, vadå?
Om jag vore du åtminstone, jag skulle ringa mina barn och säga att jag lever, det är lugnt.
Ja, det gjorde det, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Pratade
vad med sa de?
Ja, de var ju grät ju.
De grät.
Bägge två. Ja. Och sen ringde jag min man och sådär. Ja, och sen i alla fall så kom jag till kontoret och sen då hörde vi med på radio och då sitter generalsekreteraren för advokatsamfundet och säger så här, ja, jag har pratat med advokaterna och de tänker inte hoppa av. Och jag gick in till Paul och så sa, har du snackat med Bentelius? Nej, sa han. Ja, men, och han frågade mig, har du? Jag sa, nej, när skulle jag hunnit göra det? Mm. Att, vi åkte ju hit i bilen tillsammans och nu sitter du här. Ja. Mm. Och då ringde jag upp Bentelius och så frågade jag honom, att, vad är det här för någonting liksom, att... Och då sa han bara så här, ja, ni hoppar väl inte av? Nej, sa jag, det går ju inte nu när du har sagt i radio att vi inte tänker göra. Och i och för sig, han hade ju rätt enligt lag att vi skulle ju inte ha kunnat hoppa av heller.
Och gick det att jobba?
Men på vilket sätt? Kan du inte begära dig entledigad utifrån inte. Att du blir misshandlad av din klient? Nej.
Men hur var det då att jobba vidare med en sån här klient som faktiskt misshandlat dig? Gick du för ett samtal med John och du, Kerstin, nu måste jag ha känt att... Kasta honom till vargarna?
Nej, alltså man får ju lugna ner sig. Jag ringde till en kollega som hette Kurt Blomqvist i Göteborg.
En advokatkollega?
Ja, en äldre. Och så berättade jag, han hade också hört det här. Och han sa till mig så här att ni kommer ju aldrig kunna få hoppa av det här. Att enligt lag så är det domstolen som bestämmer.
Ja.
Och frågade jag honom då att är det någon idé att jag ens en gång begär det? Och han sa att det kanske inte ska göra det. Och vi diskuterade och då skrev jag bara att jag låter hovrätten avgöra. Och Paavo sa att han vill inte fortsätta, han orkar inte. Men sen nästan när vi kom dit och hade hovrätten sa då att nu är det så här att vi har fattat beslut här. De frågar ju naturligtvis oss och frågar John. Och sen sa hovrätten att nej, men det är domstolen som enligt lag bestämmer och ni är förordnade, ni ska slutföra målet. Ni visste vad ni har gett er in på.
Hösten 1991 inleds en serie skjutningar i Stockholm. Måltavlorna är personer med invandrarbakgrund och en av de beskjutna dör. Aftonbladet-journalisten Rickard Aschberg som rapporterar om skjutdåden omnämner skytten Lasermannen. Detta eftersom skytten använt sig av ett gevär utrustat med ett lasersikte. Övrig media anammar epitetet och Lasermannen är född. 6 månader efter det första attentatet, hösten 1991, grips Lasermannen mitt under ett bankrån. Lasermannens sanna identitet, John Ausonius, basuneras ut i media. 1993 döms John Ausonius till livstidsfängelse för mord, 9 mordförsök och 9 rån. 2017 nystar tysk polis upp ett 25 år gammalt mord begånget i Frankfurt 1992. Offret är en 68-årig kvinna. John Ausonius döms även för det här mordet mot sitt nekande och får ytterligare 1 livstidsstraff. Hösten 2023 får Niklas Svensson en exklusiv tv-intervju med Ausonius för Expressens räkning. Niklas Svensson frågar Ausonius vad han skulle säga om han fick träffa sina brottsoffer.
Jag hade ju frågat dem vad de ville säga och vad de ville uttrycka och hur det har varit för dem liksom. Kanske fått någon beskrivning av hur deras liv har varit efteråt.
Hade du bett om förlåtelse?
Nej, det är svårt va? Att man kan inte be om förlåtelse för någonting så grovt liksom. Alltså.
John Ausonius har tillbringat sina senaste 34 levnadsår bakom lås och bom. Bland annat på Kumla, Österåker och Storboda anstalten. Han har upprepade gånger ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt, men fått avslag varje gång. Leif G.V. Persson tror inte att Lasermannen kommer att släppas ut i närtid. Vi hör Leif G.V. i Nyhetsmorgon i TV4 hösten 2022.
Ett skäl till att omvandla det är att han drabbas av någon rent fysisk sjukdom. Som så att säga inkapaciterar honom, då kan man ju omvandla det. Man kan även ge honom nåd i det läget. Va? Men jag tror inte han står högt upp på den där listan av personer som väntar på tidsomvandling. Det tror jag inte.
Det blev livstidsfängelse. John Ausonius, många år senare så sitter han kvar i anstalt. Han har ju inte fått tidsbestämt. Kerstin, titta in i spåkulan, vad ser du? Kommer John Ausonius någon gång komma ut?
Jag vet inte.
Vad säger magkänslan?
Nej, jag vet inte. Jag vågar inte spekulera i någonting
man
sånt.
Man kan inte gå på magkänsla. Nej, där, Ola. Man måste ha fakta.
Man måste ha fakta, ja, precis.
Vad känner du då, Kerstin, när du tänker på John Ausonius idag?
Alltså, jag tycker ju mest synd om honom. Han var ju... Alltså, när man träffar klienter så här och är försvarare, man ser ju sidor av dem som är både bra och dåliga. Och han har ju kastat bort sitt liv helt enkelt. Mm. Ja, men samtidigt så, nu vet ju jag mycket mer om honom än kanske de flesta. Och på något sätt kan jag ju förstå också det här.
Hatet eller?
Nej, inte hatet, men allt vad han har varit med om och hur hans liv sen blev. Att jag tycker någonstans väldigt synd om honom.
Du sa till mig någon gång, jag tror att det var en intervju till M-magasin, att det finns ett talespråk som är någonting i stil med att, var det inte ett indianskt talesätt?
Ja.
Att om du gått i mina mokasiner,
ja,
så känner du mig.
Ja, precis.
Man,
ja,
kan alltså få en viss förståelse, i alla fall en förklaring till varför det gick så snett.
Mm. Ja.
Kan du känna varma känslor för John Ausonius?
Ja, det är det jag försöker förmedla. Att man, liksom, man kommer ju klienterna väldigt nära. Och
ja.
Det kanske är underligt det där, för många frågar ju ofta allt det där. Ja, men du som är försvarare, hur kan du försvara den där mördaren och den här, vad det nu är för någonting, våldtäktsmannen och bankrånaren. Men det är inte så att man försvarar det personen har gjort, utan man försöker se till att de får en rättvis rättegång med alla de möjligheter som man har. Som, alltså man måste ju tänka så här, en försvarare, vi går kurs i juridik, vi lär oss juridik som alla som tar en jurkandexamen. Sen sitter vi på vår byrå och genom erfarenhet och genom att prata med andra och se rättegångar så får man en erfarenhet och man får insikt i saker och ting. Polis och åklagare. Åklagaren har polismyndigheten.
Mm.
De har statens kriminaltekniska laboratorium.
De
alltså
har
det NFC, de har en hel stab. De har rättsmedicinalverket.
Ja.
De har rättsodontologer. De har all teknisk bevisning. Alla mänskliga resurser som du kan tänka dig. Och hela staben av åklagare i Sverige som kan hjälpa dem.
Mm.
Vi har bara vår penna och vårt papper. Och...
Den misstänkte har bara en,
ja,
på sin sida.
Precis.
Kerstin, när du sa till din mamma, om jag minns rätt, att jag ska bli advokat.
Mm.
Var det inte så att hon sa ungefär så här, bli åklagare istället?
Ja. Hon var lite...
Men hur kom det sig? Just, varför var åklagare bättre, tyckte hon då?
Jag vet inte. Hon har ju varit med en massa rättegångar mot min pappa, antar jag. Som hon berättade om ofta och såna där grejer.
Din pappa, var han en buse eller?
Jag har aldrig träffat min pappa. Och han, det var inga brottmål, utan det handlade om faderskap och underhåll och såna grejer. Och jag har ju aldrig träffat honom överhuvudtaget. Men jag tror att det där satte sina spår och hon tyckte väl att det var spännande.
Ja.
Och hon hade ju ingen utbildning. Hon var ju föräldralös från 4 års ålder och kom från den delen av Karelen som nu tillhör Putin eller på så här, Ryssland. Så att, men hon tyckte då att åklagare skulle ju vara ett bra yrke. Men hon hade ingenting emot sen när jag sa att jag kan ju inte alltid lyda dig. Jag måste ju själv få bestämma någonting här i livet.
Föräldrar brukar ha lite svårt för det.
Sen när din mamma dog, då var det väl så att du hittade en låda med en massa tidningsartiklar som handlade om fall som du haft på ditt bord.
Ja.
Bland annat då den här allmänläkaren och obducenten,
ja,
eller? Vad hade vi mer? Hade vi någon greve?
Ja, just det. Det där var jättespännande. Det.
Lasermannen hade vi.
Ja.
Ditt alltså, första det... mål, Kerstin, ja, var det inte så att det var en massa tjuvaktiga peliser här i Stockholm som tömde de här automaterna på 1 kronor?
Ja.
Och du hade väl typ 50... små gangster som du skulle företräda?
Nej. Jag hade bara en. Det var 53 personer, tror jag, som åtalades.
Fick varsin en egen advokat?
Ja.
Otroligt.
Och det blev på något sätt, alltså, mina universitet, höll jag på att säga.
För då var du
det var
ung.
Det största. Jag har ju inte tingsmeriterat sådär, utan det var det största brottmålet och det första jag fick. Och då fick man, jag tror det var 17 av Sveriges mest omtalade försvarare,
ja,
i Stockholms tingsrätt. Och jag fick den enda utav de här klienterna som förnekar brott.
Alla andra erkände. Oj.
Men det fick till följd att jag fick sitta varenda dag i rätten och lyssna på alla. Och jag satt bakom en jättebra advokat som heter Sune Haller.
Sune Haller, en legend.
Helt otrolig.
Vad sa han till dig då?
Ja, han kom till mig i pausen och så sa han så här, hälsa liksom. Och så sa han att du är ny va? Ja, jag är ny. Du sitter bakom mig. Ja, precis. Lyssnar du? Sa han. Ja, jag lyssnar. Ja, fortsätt med det, sa han, så lär du någonting.
Fantastiskt.
Jag lyssnar och lyssnar. Alltså, han var ju helt suverän.
Det tog skruv.
Ja, verkligen. Helt
det är
fantastiskt.
Många år sedan nu.
Ja.
Du har ju verkligen varit i ropet i flera decennier. Är det värt det, allt det här slitet?
Ja, jag är 74 nu och jag har en EU-licens och jag är advokat i Finland också nu.
Fantastiskt.
Jag är med i Finlands advokatsamfund och kom hem i fredags och då hade jag ett mål dels mot en läkare som var misstänkt för mord och han fick då livstidsfängelse.
Mm.
Och sen hade jag ett narkotikamål där jag pläderade på fredagen då, i hovrätten i Helsingfors.
Mm. Tar av mig hatten och lyfter på den.
Ja, där är det ju sådär att i Finland har man inte den här åldersnojan som man har i Sverige?
Nej.
Det är väl
Ingen har frågat mig om min ålder. Och ingen har frågat mig när ska du sluta. Och ingenting.
Det är tämligen unikt tror jag för Sverige. Den här åldersnojan.
Jag tror inte jag går en annan dag för någon kollega eller någon annan frågar när ska du lägga av och när ska du lägga av.
Nej, fortsätt Kerstin.
Ja.
Du, har det varit med någon gång om att du fått en misstänkt frikänd? Eller friad. Och så kommer den här fram till dig och säger, eller kanske ringer, Kerstin, tack för ett bra jobb, men det var faktiskt jag. Har det hänt någon gång?
Ja, det har hänt.
Hur känns det då?
Första gången det hände, då var det ett mordförsök. Och sen när vi kom ut på trappan från domstolen så sa han till mig att, precis som du säger, tack för det här.
Mm-hmm.
Men jag var faktiskt skyldig och det här var... Jag hade inte haft så många mål då, men jag var helt chockad efter det.
Mm.
Och då
tänkte
jag så här att shit, liksom, att här går jag och gör det jag kan. Och jag tror på den här klienten. Och sen så är det så här. Alltså 14 dagar, jag var helt lamslagen. Jag satt bara hemma och glodde i vägen.
Kände
och
tänkte att mamma hade rätt, jag borde bli
precis,
åklagare.
Jag kände det faktiskt.
Du menar det? 14 dagar
liksom,
mådde du pest och...
fasiken alltså, att vad har jag gjort för någonting? Och men sen är det så här underligt. Man får ett nytt mål och ett nytt ärende. Och...
hoppa upp på hästen igen.
Ja, precis.
Men sen är det ju det, jag menar, det som... Vad ska jag säga, utspelar sig mellan advokat och klient. Du kan ju inte göra någonting åt det där. Den informationen som kommer fram på det där viset skulle möjligen vara att begära dig själv entledigad då. Men...
Ja, då måste man ju ha
då måste man ju tala om varför,
och veta det här i förväg. Mm. Liksom.
Fatima, du har nämnt för mig någon gång att i ditt jobb som målsägande biträde så kan du känna dig rätt ensam ibland. Kerstin, kan du känna igen dig i Fatimas känsla att man är rätt ensam? Advokat.
Fast nu när jag har hållit på så mycket så här så känner jag inte det där längre.
Alltså, är det väck?
Ja, det är väck på något sätt. Och fortfarande har man ju alltid den här rampfebern, även om det är ett litet rattfylleri. Eller, ja, det är ju inte litet för den personen som är misstänkt, men man har fortfarande den här rampfebern när man går till rätten. Det försvinner aldrig, och det tror jag är bra, för att man har liksom, man är taggad och har adrenalinet. Men jag känner mig inte ensam längre på något sätt.
Jag tror att just det här med målsägande biträde, Ola, det är en specifik ensamhet. Därför att man har en tendens, man står någonstans, man ska fylla en funktion, men det är inte säkert att det rättsväsendet har bestämt sig för att den här funktionen ska finnas. Alltså, man är lite grann styrmoderligt behandlad. Man brukar bli lite bortglömd sådär när man ska.
Ja.
Men, så att just den är en specifik. Jag känner mig inte så till exempel när jag förhandlar vårdnadsärenden som jag också gör. Sådär. Då är det en annan sak.
Ja.
Men just det här, det är en litet mellanläge.
Jo, visst är det.
Men jag har ju förstått, och det är ju det som är viktigt på de som behöver målsägande biträde och som får det.
Ja.
Så har jag ju förstått att det är avgörande.
Det är jätteviktigt. Ja. Ja, visst är det.
Vi har ju många 100 advokater i Sverige. Hur många på ungefär?
Ingen aning.
Snackar vi?
Kan det vara 3000 eller?
Hur kommer det sig, Kerstin, att du blivit en av de allra bästa? Vad är förklaringen?
Jag vet inte om jag är de allra bästa. Men en sak som jag har tänkt på mycket, det var det att för det första så har ju inte jag tingsmeritera. Och jag har inte varit anställd hos någon, utan jag började redan innan jag var klar med min jurkandexamen med massa uppdrag.
Mm.
Och sen när jag började med brottmål, när jag kom in i advokatsamfundet, så såg jag ju liksom att när du får en förundersökning, då tror man i allmänhet att man inte behöver göra någonting. Att man liksom bara läser igenom det här och sen är det materialet som gäller.
Ja.
Men när jag läste de där förundersökningarna, då tänkte jag, men herregud, det där skulle man kunna göra, det där skulle man kunna göra, det där skulle man kunna bevisa. Och det där kanske man hittar en sakkunnig. Så att jag började liksom att göra så kallade egna utredningar.
Jag
då.
Vet att du är väldigt duktig på det här med vapen till exempel.
Ja.
En
ja.
Advokat behöver ju inte vara duktig på det, kan man tro.
Ja.
Det är polisens uppgift. Men du kan ju gå in i utredningar och se brister
ja.
På sånt som, ja, det är otroligt.
Nej, men det lärde jag mig ut av i just av Sonius mål, Lasermannen, för Pavo och jag, vi hade ju inte klart för oss att han hade så otroligt mycket vapen. Vi trodde att det var det här så kallade ärmagiväret.
Okay.
Och sen när vi får hela förundersökningen på närmare 4000 sidor, då ligger det flera pärmar liksom med bilder på ärmagiväret, Winston-gevär, Glock-pistol, Magnum-revolver, Beretta, Browning, Taurus-pistol, Desert Eagle. Så mycket vapen. Som jag visste inte skillnad på pistol och revolver.
Nej.
Och då sa jag till Pau att, ja, men vänta, vi har hela programmet här, att det är 3 dagar vapensakkunniga står det här, förhör med vapensakkunniga med 4 olika personer i hovrätten här, att du kan ta dem.
Mm.
Så tar jag lite annat här. Och så säger jag bara, varför det då? Ja, du kille, du kan väl lära mig vapen. Och då säger jag, nej men alltså, så här är det. Jag har ju gått civil militärutbildning, så jag vet inte heller, sa han. Jag vet inte vad mantelrörelse är.
Du insåg att det fanns kunskapsbrister.
Nu har vi problem. Så jag ringde till FBI i USA och sa att vi ska ha en rättegång här om ett par månader, att vi är 2 advokater i Stockholm, kan vi flyga över dit och ni kan förklara massa saker om alla vapen för oss. Och de skrattade så de skrek.
Jaha.
Och sen ringde jag Scotland Yard och de sa detsamma. Och sen ringde jag norsk polis och dansk polis och de bara kallade handen. Och så sa Pavel att, men du, vi kan ju finska och Finland har ju varit i krig, de kanske kan av lite om vapen. Ring dit. Och jag ringer centralkriminalpolisen och den som svarar i telefon är en kille som heter Erkki Kolomäki, Finlands bästa vapentekniker.
Mm.
Och jag förklarar allt för honom och han säger så här att, ja, om det nu hade varit så att ni hade varit finska advokater då på 90-talet, så då hade vi aldrig kunnat hjälpa er. Men jag ska prata med min chef så får vi se. Att det är fredag idag, jag ringer snart. Och så ringer han och så säger han, jo, men chefen sa att på måndag morgon 9:00 kom hit och, men faxa till oss allt vad ni har så vi vet. Och på måndag morgon när vi flyger då till Helsingfors till centralkriminalpolisen, då har de liksom laddat upp som ett smörgåsbord med alla de vapen som finns i laserutredningen, lasermannens utredning.
Aha.
Och vi fick se allt och titta och de lärde oss allt om helmantlade och halvmantlade kulor och hit och dit och. Så vi kunde det där. Och sen när vi kom då till hovrätten efter de där 3 dagarna med vapensakkunniga då, så då var det en chef där för SKL som det hette då, Statens kriminaltekniska laboratorium. Så när Åke Åsbrink kom fram till Pavel och mig så sa han, kom hit ett tag, sa han. Och så sa han, vad har ni lärt er det här? Och då sa jag, Pavel och jag tittade på varandra och så sa, ja, alltså, vi får ju inte säga det, för att vi sa till de här som hjälpte oss lite grann att vi är tysta i 5 år, så ring oss om 5 år så ska vi berätta.
Mm.
Och så vände han som man skulle gå och så sa han, men vänta ett tag, så ni kan finska va, eller hur? Ja. Mm. Nej, ni behöver inte snälla någon mer, så jag vet. Okay. Jag fattar vem det är, så. och de här, det har jag haft nytta av hela livet.
Mm.
Kerstin, jag har några snabba frågor.
Ja.
Vem mördade Olof Palme?
Alltså, det vet jag inte. Mm.
Det var inte jag, Ola.
Nej, och jag vill inte spekulera i sånt där. Men jag tror ju inte att det är den som Engström eller vad han heter som de har sagt.
Tror du inte?
Nej.
Det är nog ingen Engström. Som tror på Skandiamannen.
Martin Beck eller Kurt Wallander, vem är bäst?
Alltså, Gunvald.
Gunvald är bäst.
Ja, Gunvald är bäst.
Ja. Han hamnar i Martin Beck-kategorin.
Ja. Vilket polishus i landet är så fult att det borde sprängas bort?
Nej.
Så kan du inte
så
säga.
Kan
de,
inte
de
säga.
Skickar, nej, du, nej, 17, det var inte länge säga. Sedan de skickade en handgranat till Katrineholm.
Alltså, polishus är ju ofta Alltså nej, så får man inte säga.
Nej, fy på mig. Ja. Vilket mordfall som du jobbat med förföljer dig i dina nattliga drömmar?
Inget. Men samtidigt är det så att jag går ju och tänker på många av dem där då och då. Och så här,
och sen, va?
Roliga
vad hände sen?
Episoder och vad hände sen. Jag tänker bara på Thomas Quick, jag bara säger en lustig grej. För när vi var där i rätten då, och sen blev det en paus där. Och så sa vaktmästaren till Raimo och till mig, så sa han att det är en ganska lång paus nu. Att, ni kan gå ner i källaren där, det finns en kaffeapparat där nere.
Okay.
Så gå ner dit så kan ni vara lite för er själva. Och Raimo går och hämtar kaffe och jag gick också dit. Och så står Raimo och pekar och så står det så här... kaffeautomaten Quick. Och sen längst där så stod en lapp så här: om maskinen har gått sönder, ring reparatör Kvast.
Nej men otroligt. Vilket sammanträffande.
Reparatör Kvast stod. Alltså vi skrattade så vi skrek. Alltså jag tänkte det här skrattade är så helt sjuka grejer som bara händer liksom. Ja. Och så där är
slumpens
det nästa. Jag fattar. Ja, liksom. Nej. Jämt händer det någon sån här tokig grej.
Ja. Vem är tidernas hyggligaste justitieminister?
Hyggligaste justitieminister?
Oh, nu ska inte jag plantera något i ditt hjärna, men jag tycker ju Thomas Bodström är en klippa.
Oh.
Kanske inte du tycker.
Nej.
Han är ju din konkurrent nu för tiden.
Ja, nej. Alltså jag skulle nog säga att den bästa sitter inte på sin plats nu.
Okej. Okay. När kommer den kurdiska räven gripas? Den kurdiska räven. Och i vilket land?
Jag vet inte. Hur.
Nej. Jag har varit på Kristi Bruds toalett. Jag har lånat den.
Ja.
Vems toalett har du lånat på brottsligt tema?
Ja, du. Ja, det är nog fleras. På häktet när man har varit där.
Ja, ja det känns lite speciellt.
Ja, det känns lite speciellt.
Jag vet ju inte själv hur jag ska bete mig när jag är på mina anstalter.
Ja.
När jag sitter med livstidsfångarna.
Ja.
Toaletten ligger ju så att man hör ju när det så att säga skvalar.
Ja, Sollentuna häktet särskilt.
Ja. Ja. Ja, Hinseberg, det är ju liksom lövtunna väggar.
Ja.
Kerstin, finns det ondska?
Jag vet inte. Kanske.
Fatima, vad säger du? Finns det ondska?
Har ju ondskans problem, teodicéproblemet. Kan vi diskutera?
Jag tror
vi kan
att det finns rädsla.
Rädsla?
Ja, kanske inte ondskan.
Vad
rädsla.
Var det för klok människa som sa att rädsla urholkar själen?
Ja, precis.
Det där någonstans kanske ondskan kan gro.
Mm. Mm.
Vad har du lärt dig om mänskligheten under alla de här åren, Kerstin, som försvarsadvokat?
Ja, jag vet inte om jag har lärt mig någonting, men... På något sätt har man ju i alla fall ett hopp liksom att vi utvecklas ju hela tiden och man får väl hoppas att vi fortsätter med det, höll jag på att säga.
Det får vi hoppas och tro.
Ja.
Kerstin Korte, tusen tack för att du kunde komma hit.
Ja, tack så mycket själv. Tack.
Kerstin Korte står alltjämt på topp i sin karriär och hon har inga planer på att gå i pension. I en intervju med frågakriminologens Ola Lagerström i M-magasin 2019 säger Kerstin, citat: jag tröttnar aldrig på det här jobbet. Det är så intressant. Jag gör mina egna undersökningar. Jag vet det mesta om vapen och rättsmedicin. Jag vet vilka felkällor jag ska söka efter i polisens utredningar och vilka brister jag ska kolla upp i läkarnas rättsutlåtanden. Där vinner jag tid med min erfarenhet, men inget går på rutin. Det är det som är grejen. Man blir aldrig fullärd i det här yrket. Ju längre jag håller på, desto mer inser jag hur lite jag kan. Slut citat.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.